Jag upptäckte ju själv där på, och det är det som är fantastiskt, när jag är 48 år och upptäcker genom en ganska fantastisk övning att jag omedveten har en trosats som var I'm not good enough. Jag är inte helt okej som mig. Jag upptäcker det. Jag har ju aldrig varit medveten om att djupast in i Kai fanns en tanke som sa, du är inte helt okej som du är. Och då hade jag ändå fått olika priser och allt möjligt.
Välkommen till Utmanarpodden. Podden som utmanar dig i arbetslivet och i vardagen. Här pratar jag, Magnus Karlsson, och ledarskapscoachen Ingmarie Rundvall om ämnen som gör att du kan få nya perspektiv och reflektioner. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det på dina sociala medier så att fler hittar till oss. Du kan även ge oss några stjärnor som recension och glöm inte att trycka prenumerera så du inte missar avsnitten som släpps varannan torsdag. Du kan även följa med bakom kulisserna på LinkedIn och Instagram. Sök på Utmanarpodden. Välkommen till Utmanarpodden. Ingmarie, du och jag sitter på Comfort Hotel i Kista. Här är vi ju ibland och spelar in. Hur är magkänslan för dagen?
Den känns bra. Vi ska ju ha en gäst. Det innebär ju att man alltid tycker, åh, vad spännande det är. Och så är känslan idag.
Mm. Och idag har vi faktiskt ingen mindre än Kai Pollack här i podcaststudion. Välkommen Kai!
Tack ska du ha, tack ska du ha.
Hur känns det här då med podd?
Det känns helt okej. Det känns spännande och känns roligt.
Vad härligt.
Ja.
Du, vi har faktiskt en liten så här. Vi tänkte faktiskt utmana dig direkt. För att vi skulle vilja att du presenterar dig på ett sätt som du inte brukar göra. Antar du den utmaningen?
Det är väldigt svårt att veta i förväg att presentera sig själv på ett sätt som jag inte brukar göra. Jag vet inte vad du pratar om, men jag antar utmaningen.
Om du ska presentera dig för någon och så ska du säga det som du ska inte säga, det du brukar säga, vem du är. Hur skulle du säga då?
Då skulle jag säga ungefär, och det här det är nog inte vad jag brukar säga, men jag ska säga jag är ständigt sökande, ständigt prövande att utveckla mig själv och lära mig mer om mig själv. Jag tycker att jag har så fruktansvärt mycket att lära om mig själv. Men så, jag är så skadad från min uppväxt. Ungefär. Ja. Det är att presentera mig på ett helt annorlunda sätt.
Ja. Bra. Jag tycker du tog den utmaningen galant.
Ja, det tycker jag också. Och bara den presentationen, Kai, är ju givet att du skulle vara en gäst i Utmanarpodden. För det är exakt, du sa ju alla våra ord, att våga vara i utveckling, att ständigt lära sig, att vara nyfiken och våga titta på sig själv. Vad spännande! Det här kommer att bli ett jättespännande avsnitt. Välkommen till oss, Kai.
Mm, tack ska du ha.
Och vi ska faktiskt börja på ett sätt som vi inte brukar göra. Så vi ska bara spela upp en liten snutt, en musiksnutt här, som jag tror att du känner igen.
Det är nu som livet är mitt. Jag har fått en stund här på jorden och min längtan hit. Det jag saknat och det jag får.
Alltså Gabriellas sång från Så som i himlen. Vad känner du när du hör denna?
Jag varje gång naturligtvis jätteberörd. Otroligt starkt berörd. Dels av den enkla texten. Det är nu som livet är mitt. Det är nu som livet är ditt. Det är ungefär vad jag säger varje dag till mig själv. När jag vaknar på morgonen så säger jag, Dagen idag, Kaj, det är den första dagen på början av det liv som du har kvar.
Är det så?
Det vill säga, det är helt sant påstående. Det är den första dagen. Det är nu som livet är ditt. Take it! Take it, Kaj. Mm. Och det är nu som livet är ditt. Jag har fått en stund här på jorden. Alltså den innehållet i den texten är ju så fruktansvärt bra. Så man kan inte värja sig. Jag vill leva lycklig, vara den jag är. Jag minns när vår 12-åriga, när hon var 12 år, vår dotter stod och sjöng den i sitt rum. Jag vill leva lycklig, vara den jag är. Mm. Gud vad fantastiskt. Mm. Fantastiskt. Och människor har ju hört av sig och hur många gånger som helst och säger att jag sjunger den varje morgon. Det är enda möjligheten för mig att ta tag i. Jag vill leva lycklig och vara den jag är. Och jag vill dö med den känslan som sista orden är ju. Jag vill känna att jag har levt mitt liv. Mm. Så, och sen blir jag berörd för att jag minns ju själva ögonblicket när vi spelade in den. Där uppe i Norrbotten. Helene sjunger den första gången inför publik. Alltså Helene Sjöholm är det ju som sjunger. Och alltså, fotografen kom efteråt och sa, jag kunde inte se någonting. Han bara började gråta. Han satt så här och såg ingenting. Det var så gripande. Så det är ungefär det jag minns när den kommer upp.
Ja. Och det var ju så, nu är det ju 20 år sedan som Så som i himlen kom. Och då när man satt där i biomörkret så var det ju inte så att lamporna tändes upp när eftertexterna kom. Utan den här sången kom och det var fortfarande släkt och människor satt ner. Jag vet inte om det har hänt någon annan gång.
Alltså du vet. Du vet, den, jag vet inte hur många det är, men det har ju hört av sig så här biografvaktmästare och som meddelat, det har aldrig hänt att alla har suttit kvar.
Nej, precis.
Och det är roligt.
Ja. Mm. Det var en upplevelse det där. Men du, om vi stannar kvar lite vid Så som i himlen här i början, så det, filmen var ju nominerad till flera guldbaggar och sen så var det Oscarsbidraget då från Sverige. Men det blev ju inga priser.
Här i Sverige?
Nej, precis. Vad kände du då?
Ja, säkert tog det väl. Jag tror att det tog 2 timmars bearbetning. För att det var ju mycket, herregud, vad är det? Varför? Vad är det som hände? De klarade inte av att ge Pollack några guldbaggar. De var ju nominerade till 8 guldbaggar. Men så vi gick och la oss, Karin och jag, min fru och jag. Och sen sov jag ganska länge på morgonen. Så kom Karin in samma morgon. Den här, och vad heter han nu? John Johan Andersson ringde från Aftonbladet. Mm. Du är nominerad. Vi är nominerade till en Oscar. Och det kom alltså.
Jaha.
På morgonen tidigt. Detta.
Då förbyttes känslan kanske.
Ja, eller det är klart att känslan blev byttes, kan man ju säga. Det är ju helt sant. Men det var ju mycket för mig rent att bearbeta. Det här var ju snarare inte mer att förstå hur kom det sig att de inte kunde gå dit att ge filmen några guldbaggar. Hur kom det sig? Men det är ju inte min sak att förstå.
Nej.
Filmen sågs av 1,5 miljon människor och alla hörde av sig och var tacksamma.
Ja.
Det var en stor sak att lära sig. Priser är ju bara olika människors bedömande. Filmen är densamma ändå. Mm. Så det var väldigt nyttigt för mig att gå igenom det. Mm. Det vill säga att lida och vara ledsen är att vara offer. Och vad jag i den sista boken hela tiden ägnar mig åt att lära mig i mitt eget liv, men som i den här boken Ett bättre liv, handlar om att lära sig själv att sluta vara offer. Vi råkar hela tiden ut för olika saker som är så kallade besvikelser. Och jag kan gå ner och välja vara lidande. Men jag kan också välja att låta bli att vara lidande. Och det är en övning som jag har behövt lära mig. Verkligen behövt lära mig. Och det kanske alla behöver lära sig. Mm. Vi är så fostrade att vara offer. Jag upplevde det att man kände massa saker och det berodde på de andra. Då varje gång sådan gång är jag ett offer.
Mm. Jag vill jättegärna, Kai, komma tillbaka till det här med offrens land som du skriver om i boken. Ja, ja. Är det okej att vi pausar den en liten stund?
Ja.
För att alla, förutom då att vi utmanar dem att presentera sig på nya sätt, det gjorde du ju galant, så brukar också våra gäster bara få tänka lite tillbaka på sitt liv. Finns det några hållplatser i ditt liv som har varit avgörande? Antingen visste du det då och där, när du hände, eller när du tittar tillbaka i en backspegel där du kan se det där var en hållplats som gjorde att livet tog den här vändningen och här är någon.
Ja, alltså första hållplatsen eller vändpunkten i mitt liv är ju när jag flyttar från Göteborg när jag är 27 år gammal till Umeå.
Oh.
Universitetet i Umeå och går med i det man kallar för studentteatern och började för första gången i mitt liv arbeta med teater.
Ja, du var 27 år alltså.
Var jag 27 år.
Och du, du hade inte varit sån där som hade stått framför spegeln hemma och
aldrig tagit på mig helt andra saker. Ja. Men där kom all energi och det ledde ju till en ny stig att gå på i mitt liv. Ja. Sen nästa grej var när jag är 34 år.
Bra räknat med fingrarna där, Kai.
Jag är med om en skilsmässa.
Ja.
Och där får jag, på den tiden var det väldigt ovanligt, men jag blev ensam vårdare.
Ja.
Och till en flicka som är 4 år. Mm. Det var ett helt nytt liv. Att få den möjligheten att leva ensam med en 4-årig flicka.
Ja.
Det var helt fantastiskt. Och sen nästa grej är när jag träffade Karin. Det är 37 år sedan som jag träffade Karin, min fru. Och vi har levt ihop sedan då i 37 år. Det vill säga jag upplevde, kan man säga, total, så har jag nog aldrig varit så förälskad. Och den kärleken har suttit kvar.
Ja, grattis.
Och det är helt otroligt. Och det är fantastiskt. Det är en lärorik resa att göra. Och Karin var med och skrev den fjärde grejen. Det är då att så som himlen är ju en vändpunkt naturligtvis i mitt liv.
Ja, det måste det vara.
Ja, absolut är det ju det. Så de fyra är, finns ju många punkter som helst i livet.
Ja. Fast Kai, du vet ju om det, men vi måste ändå bekräfta, du är ju så himla van vid att reflektera, det är ju hela ditt jobb ju. För den här uppgiften som våra gäster brukar få kan ibland vara väldigt utmanande och de säger, jag vet inte, jag har aldrig tänkt på det. Men det fixar du ju direkt där alltså. Mm. Men den här upplevelsen att bli ensam vårdnadshavare.
Det är fantastiskt.
Ja?
Ja, det är en gåva utan like. Hon är ju nu 53 år, det är min bästa kompis.
Det är så.
Ja, absolut. Absolut bästa kompis.
Vad roligt.
Som, alltså det, om det krisar ordentligt, då vet jag att hon finns.
Ja, just det.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, ja, vad roligt.
Ja, verkligen. Ja.
Men om man tänker liksom, ja, du gjorde ju verkligen så här då att du funderade på, när man läser dina tre böcker så får man ju också en bild av att du själv är i utveckling.
Och hela tiden, ja, verkligen.
Och det är ju en kvalitetsstämpel, tycker jag. Att man möter någon som själv vill vara i utveckling. Som inte tar på sig, jag har gjort en resa och nu ska jag berätta för andra vad jag har gjort.
Ja, det är riktigt.
Mm. Utan du kvalitetsstämplar ju med att du själv är i utveckling hela tiden. Och då uppfattar jag som att du menar att dina förändringsresor har liksom hängt ihop med de där hållplatserna. För någonstans, så fick jag för mig att det var för 40 år sedan någonting. Eller läste jag det eller någonting?
Ja, det är ju så hela tiden. Det finns ju olika punkter.
Mm.
Det är ju när jag gör en film som heter Älska mig som har premiär samma dag som de skjuter Olof Palme. Det är 28 februari 1986.
Ah.
Och att jobba i flera år på en film Och så kommer ingen publik.
Nej,
den
precis.
Kommer inte. Och då gick jag i botten. Och, men då åkte jag till första gången till det som jag har varit många gånger på. The Option Institute i USA. Det går en veckolång workshop i USA. Och det menar jag ju en workshop som förändrade mitt liv också. För allting förändrar ens liv ju, vad man än gör.
Ja.
Så, men det, därför det var första gången. Alltså den handlade ju bara om fokusera på tänkandet.
Mm.
Och där hade jag inte varit tränad i att fokusera på tankarna.
Nej.
Och jag berättar om i den här boken Ett bättre liv, i första kapitlet så finns det en mening jag lärde mig på den där workshopen på 8 ord. Den kommer att förändra mitt liv. Där fick jag lära mig en mening som det var en särskild lärare då som sa att om du har problem, känner dig olycklig eller tycker att någonting där ute är bara ett helsike, så pröva att förstå innehållet i de här 8 orden. Och det var: du är endast påverkan av dina egna tankar. Och jag fattade ingenting. Men det alltså i första kapitlet i den här boken står om innehållet, alltså du är endast påverkad av dina egna tankar. You are only affected by your own thoughts. Och det tog lång tid innan det riktigt knäckte till. Du är endast påverkad av de tankar du själv väljer att tänka. Där åkte jag allting tillbaka till mig själv.
Ja, precis.
Du är endast påverkad, ja. Kai, av de tankar. Du bestämmer dig för att själv tänka.
Mm.
Va? Och det var ju ett före och efter i livet. Man kan säga det ungefär som när Copernicus upptäckte att det var solen som var i centrum, inte jorden. Det är samma paradigmskifte.
Ja.
Det är helt otroligt. Ja. Ingen hade lärt mig detta.
Mm.
Att det, och varje tanke, Kai, du tänker, finns bakom varje sådan tanke är ett val. Och till, det pang, så åkte jag till att jag är den skapande kraften i mitt liv.
Mm.
Det blev en jättelik lektion för mig i mitt liv. Det finns 2 tankesystem, så att säga. Antingen lever man med att det är världen där ute och vad de andra säger och gör som påverkar hur jag mår. Mm. Och hur det kommer att bli. Eller så lever jag med det är mina tankar om världen där ute och vad mina tankar om andra människor säger och gör som påverkar hur jag mår.
Mm.
Där jag är tillbaka till att jag själv har ledarskapet själv.
Ja.
Mm. Så den förändrade mitt liv.
Ja.
Sen kom att jag åka dit många gånger och min fru har varit där och jag har varit där också. Och allting har varit fokuserat på, kan man säga, sluta tänka som ett offer.
Ja, precis. Där kom den igen.
Ja.
Men jag tycker det var en jättebra bild, Magnus, det här. För det måste ju vara, om man tänker världshistorien, så är det ju en jätteparadigmskifte.
Ja, det är det.
När man inser att solen är i centrum och inte lilla jorden Tellus där. Som till och med visar sig vara rätt så liten. Jag har fått med alla de andra när man väl fick koll på det, liksom. Det är ju ett jätte. Och här är ju också, vad häftigt att se det som ett paradigmskifte. Det kommer jag ta med mig, det där liksom.
Det
solen.
Är ju det.
Ja.
Det vill säga, vi är uppfostrade ju. Jag har ju fungerat så i mitt ledarskap också. Det vill säga, man har blivit irriterad, förbannad och stör oskyldt om känslorna på honom eller henne.
Ja.
Jag kom ihåg första gången jag var där på den här workshopen och de sa, det vill säga, hur många gånger hade jag själv inte sagt han gör mig så förbannad?
Mm. Uh-huh.
Och men hur kan någon annan göra dig förbannad? Va? Förlåt? Jag förstår ingenting. Det var ingen annan kan ju göra mig själv förbannad. Det är jag själv som väljer att tolka det han gör eller säger som gör mig. Jag gör mig själv förbannad.
Ja.
Och det är ju det paradigmbytet vi pratar om.
Mm, precis.
Så många relationer så många människor i så många relationer lever ju med att nu känner jag så här och det beror på dig.
Ja.
Och det är olyckligt, för det leder inte till en bra relation. Man utvecklas inte genom det.
Och det är svårt att leva hela sitt liv det, som Helen Sjöholm sjunger. Om man har den inställningen.
Exakt.
Då har man inte levt hela livet. Då har man Nej. Levt det livet som andra har begränsat Exakt. En till att leva.
Det är fruktansvärt. Det är oerhört. Mm, ja. Det är sant.
Men det är faktiskt också lite gott, Kaj, att höra att du själv sitter där och säger, vi ser på dig här i podden. Liksom, alltså jag fattar inte ens vad han sa när jag var i USA. Det är inte så liksom.
Jo, inte det, faktiskt.
Nej, men det är inte så att ja, men nu fattar jag, nu gör jag så. Utan det verkligen är ju en process.
Ja, det var.
Och hur gick det till sen då när du kom tillbaka därifrån?
Ja, det var att sitta och jobba och jobba och pröva och förstå. Varje gång man blev irriterad på någonting, någon annan person eller vad som har kommit, varför är jag irriterad på den här personen just nu, kan jag ändra mitt tänkande? Men det betyder väldigt mycket. Vi har alla läst om Nelson Mandela, att han satt 27 år på Robben Island, fånge, kränkande. Men han kommer ut utan bitterhet.
Mm.
Jag minns, för jag såg på TV när han kom ut och de öppnade grindarna och han kommer ut och han är bara leende.
Ja, precis.
Hur kan han komma ut helt leende?
Aha.
Och att läsa boken så är det är väldigt tydligt, för han säger väldigt tydligt, jag och mina medfångar, vi tränade oss i vårt tänkande att inte vara offer.
Mm.
Och han säger där, och det är egentligen att han visar direkt förståelsen av du är inte påverkad, du är endast påverkad av dina egna tankar. För han lär ut en tanke när han hade varit med om någon kränkande behandling, så prövar han denna tanken. Jag prövar nu att tänka en tanke om den här situationen eller den här personen som gör att det känns bättre.
Mm.
Det vill säga, han ändrar sitt tänkande, tankarna skapar andra känslor i honom. En helt otrolig livskunskap, och han kommer ut utan bitterhet.
Mm.
Det är helt fantastiskt.
Ja, det är helt fantastiskt.
Det har vi ju pratat om i podden någon annan gång också, om just detta.
Ja.
Det som hände med Nelson Mandela och när han kom ut därifrån.
Nu känner jag att jag vill prata om två saker. För när jag läste din senaste bok, Ett bättre liv. Nu är det demokrati här inne i rummet, va? Så nu får du bestämma, Kaj, vilket vi ska börja med då. Ska vi hoppa vidare nu med offrens land, eller ska vi prata trossatser?
Trossatser.
Då tar vi trossatser.
Då
kör vi det. Men du kommer att tomma tillbaka till offren. För jag tycker om det. Ja, men nu kör vi då.
Ja, men en trossats. Du måste först förklara. Vad är en trossats?
Bra. En trossats är en djup inre, ofta helt omedveten tanke jag har om mig själv. Eller om andra människor. Eller om livet. Man kan ta ett exempel. Ganska så många människor har trossatsen. Ganska så många människor i Sverige har trossatsen. Jag duger inte som jag är. I'm not good enough. Jag är inte bra som jag är. Det är ett exempel på en trossats. Man kan ha en trossats. Jag är inte värd att bli älskad. Det är en trossats. Eller jag är inte värd att bli respekterad. Men det, många kan ha den trossatsen, och det påverkar ju hela mitt liv. Alltså, ens trossats avgör, menar jag, egentligen hur mitt liv blir. Och så, jag har ju lärt mig allt detta på de här kurserna i USA. Men change your beliefs and you change your life.
Mm.
Och så är det, ändra dina trossatser och du ändrar ditt liv. Jag upptäckte ju själv där på, och det är det som är fantastiskt, jag är 48 år och upptäcker genom en ganska fantastisk övning att jag omedveten har en trossats som var I'm not good enough. Jag är inte helt okej okay som mig. Jag upptäcker det. Jag har ju aldrig varit medveten om att djupast in i Kai fanns en tanke som sa, du är inte helt okej okay som du är. Och då hade jag ändå fått olika priser och allt möjligt. Men det är fantastiskt. Mm. Och det var den är ju en av de vanligaste trossatsen som väldigt många människor har. En del människor har den inte. De lever med tanken, jag har haft fantastiska föräldrar. Den där trossatsen, I'm not good enough, är ju ditsatt när jag någonstans mellan 0 och 7 år, eller kanske mellan 0 och 12 år. Mm. Det är ju ingen sann. Det finns ingen sanning bakom det här. Det finns ingen barn som föds med tanken, jag är inte helt okej som jag är. Eller det finns ingen ung, det finns ingen flicka som föds med tanken, pojkar är viktigare än flickor.
Nej,
den läggs ju på henne av kulturen.
Mm.
Och förstå först att detta är en tanke någon har lagt på mig. Och jag kan befria mig från den tanken. Mm. Det är... Ja, det är nyckeln till ett nytt liv.
Ja.
Och det upptäckte jag ju, att denna tanken hade jag haft.
Ja.
Det är ju fantastiskt att upptäcka.
Verkligen. Alltså, jag får, när du berättar det här nu, så får jag får en minnesbild ifrån när jag gick i mellanstadiet. Ja. Alltså, nu pratar vi 12 års ålder kanske. Ja. Vi sitter i en ring. Och det här är det här elevens val. Alltså vi har ju valt ett ämne som vi vill läsa mer om. Och vi har ju bildat, så alla går i olika klasser och sådär. Vi är kanske 15 personer eller något sånt där. Och så säger då vår lärare så här, men säg någonting om er. Och jag kommer ihåg att jättemånga av oss säger något negativt om oss.
Mm.
Alltså om sig själva. Alltså, nej men jag heter det här. Jag kan inte. Eller jag heter det här. Jag är inte. Och jag vet att vår lärare sa det. Men alltså nu säger ju någonting negativt.
Mm.
Jag vet inte hur det gick sen. Jag fick bara den minnesbilden.
Ja, det är en fantastisk bild av ett tillstånd som är så vanligt. Så många unga människor. Om vi nu skulle gå till detta, att hur många unga människor som har känslan, jag är inte okej som mig, jag duger inte, jag är inte bra, jag är inte tillräckligt vacker, inte tillräckligt snygg, eller vad det nu än är, va? Det är en nationalkatastrof.
Mm.
Och att ändra sina tankar om sig själv, så att jag är en unik människa, du har gåvor som är alldeles unika, varje människa har sina egna talanger och gåvor och så vidare, det är ju en jättesak.
Och då menar du att de där trossatserna då, om vi benar upp det då, så innebär det att de kan ju vara vilka som helst, de får man ju rota i sitt eget. Nu har du hittat några. I boken så nämner du också den där gäddan. Den är jag väldigt fascinerad över.
Experimentet med, ja, det är ett fantastiskt exempel som berättar hur en trossats kan faktiskt låsa. Nu handlar det om ett djur, men...
Ska vi ta den? Ska vi bara berätta den? Ska du berätta den?
Det finns ett, man tar en gädda och lägger den i ett stort akvarium. Och så simmar den omkring där och den blir hungrig. Och så småningom så sätter man in ett glasskiva som delar akvariet i två delar. Och här är gäddan och här stoppar man ner mörtsjö abborre.
Det vill säga maten till honom.
Gäddans naturliga föda.
Ja.
Precis. Och gäddan ser ju de där och boom! Och simmar och slår nosen i glasskivan. Och om och om igen.
Det vill säga, får ingen mat men får en bestraffning, en smäll.
Ja, exakt.
Smäll på käften.
Precis, exakt. Och till slut ger den upp.
Yep.
Och det kusliga med det här experimentet är att man tar bort i glasskivan och sen simmar de där.
Mm.
Mörten och abborrarna runt. Helt fri. Men gäddan dör. Svältdöden. Den har lärt sig, alltså inlärd hjälplöshet heter experimentet, men han lär sig att gäddan har lärt sig att söka efter föda
innebär ont
att göra ont.
Ja,
jag
precis.
Ger upp.
Ja.
Och det är oerhört ett man kan säga, kusligt och lärorikt exempel. Så många unga människor eller så många barn har ju vänt sig ut i livet på detta viset. Ställt frågor, glädje, nyfikenhet och upplevt olika former av förlöjligande eller bestraffning. Och sakta stoppat. Jag duger inte, jag är inte helt okej.
Nej, precis. Och jag tänker på alla de här som växer upp där någon annan har sagt att om du bor här så bor du i ett utsatt område.
Ja,
du har inte så mycket förutsättningar för att fånga någon abborre, du inte. Jag tycker det är inlärd hjälplöshet. Den kommer jag ihåg. Jag läste beteendevetenskap. Det var första gången jag stötte på den för flera år sedan. Då var det ungefär som när du var i USA. Det var lite så här, men vad betyder det? Det tog faktiskt något år innan jag förstod. Och nu ser jag det så mycket. Den här inlärda problematiken på något sätt.
Det är riktigt.
Och där man bara tänker, nej, inte jag, inte. Och så går livet förbi dem.
Nej, men alltså att när jag hör Gabriellas sång så är ju texten lika viktig för mig varenda gång. Det är nu som i livet i ditt kan du ha fått en stund här på jorden. Ta möjligheten. Ja. Gå ut.
Ja.
Samtidigt som du pratar så tänker man ju mycket. Ja, liksom. Ja. Man försöker så här, man hittar minnesbilder som sagt. Ja. Eller man kan applicera det på sitt eget. Många kanske kan känna igen sig att jag har nyss inlett en relation och jag har liksom själv tänkt så här, nej, men han kommer hitta någon som är bättre än vad jag är. Och
exakt.
Någon som är snyggare än vad jag är.
Ja,
liksom,
så är
och så där. Då brukar jag tänka så här, men Magnus Karlsson, varför tänker du de här sakerna? Ja. Överhuvudtaget. Det finns ju ingen rim och reson i det här. Men hur kan jag då göra för att ändra den här
trossatsen
om mig?
Det är ju en jättebra fråga. Det är inte så lätt att ändra sin trossats på medan den tid vi har i denna podd.
Vi kan inte hinna detta på.
Du vill ha det nu.
Därför vill jag ha en quick fix.
Det är ett jobb att göra mentalt, träna sig att se sig själv i nya bilder. Det finns i boken exempel på hur man kan träna sig, men det är rent, vad kan man säga, det är direkt mental träning som krävs. Tillåta sig själv att se sig i andra bilder. Ja, det så här, se filmer inne i huvudet innan jag somnar, som där jag ser min egen unika storhet, eller vad man nu ska säga, det jag ser alldeles fantastiskt, helt okej, etc. Och skriva affirmationer, exempel, börja förstå vad en affirmation är, en tanke. Jag har haft enorm nytta av affirmationer, en tanke som jag tänker, som faktiskt visställer mig själv i en helt unik och annan belysning.
Mm. Affirmationer har vi också använt som avslutning på våra poddar. Vi vill skicka med dem någonting liksom. Och så ta med dig den här liksom.
Jag kan ju sitta i taxin hit exempel och tänka, fy fan vad jobbigt det ska bli, jag vill göra en podd idag. Eller kan jag sitta i taxin när jag åker hit och tänka, affirmera idag, Kai. Ska du göra en helt fantastisk sak. Det är en affirmation.
Ja.
Se oss själva göra någonting fantastiskt.
Mm.
Det är ett exempel på en affirmation. Du ser att de här grejerna, vi skulle behöva 10 avsnitt för att liksom,
ja, verkligen.
Prata om detta.
men som sagt, du har ju skrivit några övningar i boken Ett bättre liv.
Ja.
Men om du skulle välja någon övning, har du någon så här speciell?
Nu försöker du att få honom till att liksom få oss till att komma igång med det där mentala träningen.
Ja,
ja, det är jättebra.
En övning, jag menar det finns en övning och jag har tagit med mig en grej här i fickan.
Okay.
Det finns en övning som jag menar, om man gör denna övningen så kan man sluta läsa Kai Pollaks bok. Man kan sluta läsa andra böcker i personlig utveckling och så vidare och så vidare. För gör man denna övningen så har jag ett nytt sinne. Och det är göra övningen som finns i del 2, 21 dagars övningen. Jag har tar fram ett armband och sätter på ena handleden. Det är ett tänjbart armband. Och varje gång jag upptäcker att jag klagar, då biter jag och sätter armbandet på andra sidan. Och nästa gång jag klagar, då biter jag igen och sätter det på andra sidan. Och håller på så. Och varje gång jag biter så skapas ett minne i kroppen. Och min fru och jag har gjort den här övningen. Och det vill säga, målet är att kunna vara klagofri i 21 dagar i följd. Så om du vill göra övningen så kommer du, jag har klarat 15 dagar. Och så klagar du på dag 16, då får du börja om på noll. Det handlar om att vänja sitt sinne till att faktiskt direkt sluta vara klagande. Och när man har upptäckt detta, att jag till slut kan leva, jag behöver inte ha på mig armbandet. Jag har tränat mig att sluta klaga. Jag börjar leva i en annan värld. Det är lika, helt otroligt. Man kan klaga, välja att klaga på allting om man vill. Varenda sak. Varför var taxin inte punktlig? Och så vidare och så vidare. Var det än är. Varför var det ingen som mötte mig när jag kom hit? Eller bla bla bla. Hur mycket som helst. Och upptäcka att klaga, exempelvis man klagar på sina tonåringar. Varför gör man det? Att klaga är att skuldbelägga en annan människa. Och att skuldbelägga en annan människa är en attack mot en annan människa. Även om man inte tycker att det är en attack. Och varje gång jag själv skuldbelägger någon, det vill säga attackerar en annan människa, så förlorar jag min egen glädje. Jag förlorar min egen glädje. Kan inte le äkta, naturligt. Så den här övningen går alltså så djupt. Om när man har klarat, det är ju en utmanande övning. Det kan ta flera år att komma dit. Att leva utan att klaga. Det betyder inte att jag inte ska säga till om det jag tycker att något är fel. Då kan jag säga att jag tycker att vi ska göra så här istället eller vad som. Hela tiden är helt okej ju. Men att klaga och klaga och klaga, det är förödande.
Men om man råkar ut för klagande, om vi sitter här nu och någon av er klagar på någonting.
Det är bra.
Vad händer med armbandet då?
Att någon klagar på dig, det har ju inte med dig att göra.
Eller klaga på någonting annat. Så länge inte jag klagar själv och liksom går med i den i klagandet, då kan jag fortfarande ha armbandet.
Ja, självklart. På den. Du behöver bara tänka, det handlar inte om mig. Det är en jättebra övning, att inte bli offer. Det handlar inte om mig. Den här personen har tydligen problem, den har mycket att lära sig, eller vad som helst kan du ju tänka.
Oj. Nu har vi pratat trosatser och vi har, tror jag, verkligen förstått hur du tänker. Du tänker och vi försöker förstå liksom vilken träningsresa vi allihopa har framför oss. Det är träningsläger nu, Magnus, i mig. Och nu måste jag få prata om det som jag är så. Jag tycker ju om enkla bilder. Jag gillar ju när du säger att du har hittat ett nytt land.
Offrens land.
Alltså jag tycker det är så himla bra bild.
Ja, det är det.
Det bor många i det landet.
Ja, det gör vi. Ja. Jag har bott där själv.
Ja. Jag har också varit inne på besök att många. Men jag jobbar rätt medvetet att man kommer ur.
Det är fantastiskt.
Ja, jag tycker det kan jag nog faktiskt säga.
Men ibland flyttar jag tillbaka till.
Ja, det kan jag också. Ja. Men du, berätta, vad såg du i offrens land?
Man kan säga i korthet, i offrens land löser jag mina problem genom att skylla på de andra.
Ja.
Det är enkelt, kort. Utan varje gång jag upplever någonting, ett problem, jag känner mig irriterad, så beror det på dig utanför mig. Och det är en katastrof. Det kan aldrig få mig att utvecklas, att leva på det sättet. Det som kan utveckla mig är ju att nu känner jag så här. Varför har jag tolkat omgivningen så att jag känner på det här sättet? Just det.
För jag menar, det är ju inte bara att man lägger det på en annan människa. Man kan ju också lägga det på att vädret är dåligt.
Ja, självklart, hela tiden.
Att man är född i
jättebra
Sverige.
Jättebra exempel.
Ja, så man inte bara tänker att man lägger det på andra människor. Utan man kan se. Ja, och jag fick sämre lön än de andra.
Ja, hela
och
tiden.
Och mitt hus blev faktiskt inte sålt.
Ja, men jag fick jag sämre hörde för det. Hela tiden. Ja. Och inte alldeles nyligen skulle föreläsa på en konferens. Och det var 9 skulle börja, men jag var där jättetidigt, kunde gå ut vid, det låg vid havet, och jag går ner vid havet och står där och tittar, och det är dimmigt som bara 17, väldigt stilla vatten, men hur dimmigt som helst, och det är så vackert.
Och då säger de.
Nej, men så kommer en, för jag står där och tycker att det är så vackert, det är så spännande. Då kommer en annan person och ställer sig och tittar, och så vänder sig om till mig och säger: trist att vädret är så tråkigt. Ja, det är att leva i offrens land.
Ja, precis.
Så enkelt är det. Ja. Det vill säga, hela tiden.
Ja. Och nu är jag här vid denna vattnet. Och så råkar det vara dimma just idag.
Ja, så tråkigt.
Ja, precis. Var lite kallt också kanske.
Jag kan
kanske
inte vara så glad idag. Det är så dimmigt.
Ja, precis.
Men då rubbar ju den personen din sinnesstämning. Tänker jag. Eller?
Om den låter. Varför kan en annan människas sinnesstämning ändra sig? Den kan inte ändra mig om jag inte väljer att göra det.
Nej,
det är den stora lektionen, va?
Nu är vi tillbaka där vi började. Exakt. Liksom. Jag ser det också
där
framför
en person,
mig.
Det har ju inte med mig att göra att den tycker det är tråkigt väder. En del människor har tråkigt väder, tycker att det är tråkigt väder då, men jag tycker det är fantastiskt.
Ja. Bemötte du den kommentaren?
Nej,
så? Eller
nej,
hur?
Det gör jag inte. Det skulle vara för provocerande. Behöver man inte göra.
Fast du har ju också jobbat väldigt mycket med att inte ta in den sinnesstämning eller deras tankar.
Ja, det är riktigt.
Ja. Mm. Men du, hur kom du på att du hade bodde i offrens land?
Det var faktiskt en bok jag läste. Jag har ju en amerikansk bok som använder detta victim country. Och den tog jag helt enkelt, offrens land.
Ja.
To be a victim, to be live in the victim country. Och det var väldigt bra.
Ja.
Mm. Så det är inte egen uppfinning.
Nej.
Men den är ju helt okej att sno en sådan bild. Att leva i offren.
Den är redan snodd.
Ja, det är riktigt.
Tack så mycket. I Utmanarpodden, som är, tycker jag, ett fantastiskt forum för allting är gratis. Så skulle jag kunna säga istället så här: den är redan delad. Det tycker jag om. Jag gillar det ordet som kom för några år sedan, som heter just dela kultur. Låt oss skapa en kultur vi delar.
Ja, det är jättebra.
Ja. Mm. Magnus, Utmanarpodden om ledarskap och livets utmaningar.
Precis.
Du hade någon tanke om ledarskap och Kajs erfarenheter där.
Ja, det är lite intresserad av. Nu har vi ändå pratat självledarskap på något sätt. Så nu ska vi gå in på ditt ledarskap. Alltså, för du har ju ändå lett stora filmteam och så när du har regisserat och så. Hur ser du på ditt ledarskap?
Det är för och efter i mitt liv. Alltså, jag har ju levt med ett ledarskap där jag har haft 3 trossatser som har styrt mig, som har varit förödande. Dels trossatsen I'm not good enough. Den andra trossatsen, jag upptäckte att jag hade livet i kamp. Det gäller att kämpa i allt. Och det hade också trossatsen, allt hänger på mig. De 3 trossatserna hade jag. Och det är förödande att arbeta med andra människor och ha dem. 3 trossatserna.
Säger du nu? Har du skickat det... så här bekännelse till dem du jobbade med där då?
Nej, det har jag väl inte gjort efteråt. Men jag har inte kvar de trossatserna. Jag har ändrat dem. Men det finns undersökningar som visar att ledare som har, chefer som har de 3 trossatserna, I'm not good enough, livet i kamp, allt hänger på mig, de brukar gå i väggen. Väldigt snabbt.
Det är ju 3 tunga.
Mycket tunga. Ja, det är mycket tunga. Det är total att leva med det. Man går i väggen. Får infarkt eller går i väggen. Det vill säga de trosatserna leder till att man blir väldigt kontrollerande och är väldigt aggressiv mot andra människor. Det uppstår hela tiden problem där ute. Och den första filmen jag gör efteråt, att jag hade gått igenom det här som man kallar verkligen förändringsarbetet tack vare de här amerikanska kurserna, är ju Så som i himlen. Det är ett nytt ledarskap som jag kommer med. Det är helt fantastiskt. Där det är alldeles givet för mig att ett helt annat varan, jag är helt okej. Okay. För första gången när jag har ett morgonmöte där jag kan säga för det första att jag är helt okej okay som jag är. Och det är helt okej okay att vilja ha det bästa, Kai. Den kan man aldrig tänka sig ens om jag har trosatsen jag inte är okej okay som mig. Mm. Du kan säga det käckt och tydligt, eller vi ska göra det här fantastiska. Men att djupt in i dig själv känna du ska ha, idag ska vi göra det absolut bästa och du är helt okej okay. Du är värd det bästa. Det blev sant för mig först nu. För nu hade jag trosatsen. Du är helt okej. Okay. Och det gäller inte att kämpa. Alla i rummet har ansvar för om det blir ett fantastiskt resultat eller inte. Allt hänger inte bara på dig, Kar. Så är det. Man kan inte göra en film ensam. Så det var ett skifte för mig i mitt liv.
Ja. Men märkte teamet av det på något sätt och så? Eller?
Ja, det får man ju fråga dem. Men vi hade väldigt roligt, väldigt glädje under inspelningen av Så som i himlen. Alltså, det var också, man kan säga att göra en tia varje dag. Att ha de här timmarna som vi nu har. En timma är det som den här podden är. Och när jag åker hit så är målet att göra en tia.
Just det.
Ja, det är liksom målet att göra en tia. Och det handlar inte om nu ska du prestera eller någonting, utan pang, vi ska komma dit, vi har total närvaro och vi gör en tia. Vi kommer att vara väldigt nöjda och glada, vi har gjort någonting. Och varje dag under en inspelning göra en tia, det var målet. Och det kräver ett inre arbete. För det första att våga stå för att vi ska göra en tia, stå inför att säga det till alla andra. Idag ska vi göra en tia. Vi ska inte göra en 7,5. Vi ska göra en tia. Och det kommer inifrån och helt sant. Därför i mig har jag nya trosatser sagt, du är helt okej okay att vänta, förvänta sig det bästa. Du är helt okej. Okay. Du är helt okej okay att vilja ha en tia och så vidare och så vidare. Allt hänger inte på dig, Kai, och så vidare och så vidare.
Och att man är värd att få en tia.
Exakt. Du är värd att få en tia.
Ja, precis.
Det är helt otroligt. Det är för hela tankesättet är ju då ett nytt tänkande. Och folk, vi gjorde tior.
Ja.
Och folk var helt lyckliga. Varför vi gjorde en tia redan före lunch idag om den, så att säga.
Ja.
Alla var medskapare i att göra en tia. Och det är en otrolig lycka att uppleva. Det är inte så lätt att skapa att alla upplever det.
Nej.
Men stora delar av inspelningen och Så som i himlen upplevde jag det. Vi alla är medskapare. Helt fantastiskt.
Mm. Och jag då som lyssnar utifrån ledarskapsöronen, som är min profession in ju, säger ju också att här hittar du ju det där med att lyssna i gruppen, med delaktighet och framförallt själv vara närvarande. Och säga, jag vet inte riktigt hur vi gör, men om vi gör det tillsammans så kommer det nog bli bra framåt kvällen.
Ja.
Tänk att komma så långt och vara så trygg i sig själv så att man kan säga det.
Det är väldigt bra.
Ja, för det är ju ofta ett nybörjarfel som många ledare gör, att det de tror, precis som du gjorde, allt hänger på mig, jag ska svara på allt, jag ska göra allt. Nej. Det här gör vi tillsammans. Och du ska förlösa den kraften. Som det faktiskt kan hända när människor gör saker ihop.
Man kan ju säga, det gäller ju här och nu i rummet, just nu.
Ja, det är precis samma.
Men det är ju många som går med den tanken att allt hänger på mig. Det är jul, så här, någon ska göra all julmat, men det är bäst jag gör det för, ja. Så, allt hänger på mig, alltså, ja. I vardagen.
Säkert. Kan det bara så.
Ja.
Ja, det är en, ja, vad gott att liksom, även ledarskapet hängde naturligtvis med i den förändringen du har gjort. Mm, och det säger ju sig själv, för både du och jag och alla vi i rummet här vet ju att jag själv är det viktigaste verktyget i ett gott liv och i ett gott ledarskap.
Ja, precis. Alltså det är ju provocerande. Det finns ju ett kapitel i boken Ett bättre liv som säger det, och jag vet ju att det är provocerande. Det vill säga, du är den viktigaste personen i ditt liv. Och att komma dit. Jag vet själv, när jag första gången mötte tanken, du är den viktigaste personen. Va? Skulle jag vara den viktigaste? Ja, du är den enda personen i ditt liv som du kan påverka.
Ja, exakt.
Du kan inte påverka andra människor. Och du, dina tankar går här uppe i huvudet 24 timmar varje dygn. Året runt. Och de tankarna, de väljer du, Kai. Du är den viktigaste personen i ditt liv.
Men du väljer ju inte bara tankar utan även känslorna.
Ja.
Och den är nästan, tänker jag, svårare.
Ja, den är svårare. Den finns i del två också.
För känslorna kommer ju... Det känns som att en tanke kan man ändå, om man är in på väg in i en tanke, så kan man ändå bromsa den och tänka på ett annat sätt.
Nu sitter Magnus här och styr om. Mm. Så det ser ut med vägkorsning. Bara. Jag har teckentolkare här nu till en podd. Vi har ingen tv, vi har en podd, Magnus. Ja, jag ser att du svänger om där. Liksom. Ja. Det kan man göra med tankar.
Ja, men känslor
känns. Det är jättebra fråga. Det ingår ju i det vi pratade om tidigare i kopernikanska paradigmbytet. Det vill säga att veta att den känsla jag har nu är en vald känsla. Och att då stannar allting plötsligt. När jag sökte och skulle förstå det här, de åtta orden, du är endast påverkad av dina egna tankar som du själv har valt att tänka. Som har skapat de känslor du har. En annan person hade valt att tänka andra tankar om den här händelsen och fått helt andra känslor. Och på min dator, den här skärmen jag har, där sitter en lapp som jag läser varje dag. Du väljer de känslor du upplever. Och det är den stora, kan man säga, kopernikanska paradigmbytet. De känslor jag känner är ett val. Ja, det är därför jag har valt de olika tolkningarna. Du känner de känslor när du står där på den där perrongen. Okej, du kan välja att vad hemskt, vad olyckligt, och känna en massa oro. Eller du kan välja att helt andra tankar och skapa helt andra känslor. Och det gäller hela tiden. Och det är en stort ögonblick när jag föreläser, när jag kan fråga alla människor, hur är det här? Om du nu får parkeringsböter och du blir jätteirriterad och förbannad och sur, är det en vald känsla? Ja! Säger alla. Bra. Okej. Din tonårsdotter du blir galen på din tonårsdotter för hon släcker aldrig ljuset på toa. Är det en vald känsla? Ja, det är ett paradigmbyte. Mm. Det vill säga, jag har ansvar för de känslor jag känner. Jag var uppfostrad i offrens land och skyllde alla känslor jag kände på de andra.
På parkeringsvakten.
Prata inte om aktare för honom nu. Han är så sur då, för han har fått parkeringsböter. Eller vad det är.
Ja. Men det känns ju som att en känsla kommer otroligt snabbt.
Det är riktigt. Alltså, men tanken i huvudet, bup, den är blicksnabb. Eller vanan att tänka. Nu väljer jag, det är så hemskt. Jag kan inte vara glad idag därför tunnelbanan gick på fel väg eller han kom inte. Det också. Men det är tanken, är blixtsnabb.
Ja. Då måste man ju vara medveten om att alltså, vad händer här när den här känslan, tanken kommer? Man bara så här, Måste styra om direkt.
Det är naturligtvis, här är ju, varenda en av oss hamnar i situationen man plötsligt känner det. Man känner sig olycklig, irriterad eller förbannad. Därför man tycker någonting där ute. Någon var dum eller kränkande eller vad det än är. Men får man en möjlighet så är det en utvecklande stund. Den känslan du har, Kai, är en vald känsla. Någon annan hade tolkat den här situationen på ett annat sätt och valt en annan känsla. Och när man sitter där och vill och är så tränad att vara offer därför att de andra var så dumma och så orättvisa och det var så hemskt, så är det en enormt krävande stund. Man tänker på Nelson Mandela. Jag prövar nu en tanke om den här kränkande situationen som gör att det känns bättre.
Och vad jag tycker hela du utstrålar är ju att du tror på den kompetenta människan.
Ja, det är det. Ja.
Eller hur?
Men varför sitter vi här annars? Vi önskar att vi ska åstadkomma någonting i det vi gör. Ja. Det jag har förstått och lärt mig, det vill jag gärna berätta och så vidare.
Och vi tänker att människor har en kompetens och en förmåga att både ta till sig, starta nya banor, hitta nya E4-or och vägar in i huvudet, ner i magen, känslor. Vi får inte glömma, det är ju det som är vår gemensamma plattform. Vi tror på en människa.
Ja, det är riktigt.
Du, vi ska faktiskt avsluta det här samtalet nu, men du ska faktiskt få ge en utmaning till våra lyssnare.
Ja, jag tycker den bästa utmaningen är det att göra 21-dagarsövningen. Skaffa ett tänjbart armband och träna det att sluta klaga. För det är det absolut kraftfullaste, billigaste träning man kan göra för att faktiskt öppna sig, för att börja leva på ett annat sätt.
Kai, hemskt mycket tack för att du kom till oss. Tack för att du med energi har fyllt ett helt rum och ett helt avsnitt och oss som är här i rummet tillsammans med dig. Vi kommer absolut att fortsätta att utvecklas och vi har modet, Magnus och jag och våra lyssnare, att vända spegeln inåt. Tack för att du kom till oss.
Tack så mycket. Gulliga, tack så mycket. Heja oss.
Heja oss.